Jag har som överskrift här: stanna kvar hos Jesus. Och vi läser från Markus 7 och från vers 37. Och vi kommer mitt in i en händelse där Jesus alldeles nyss har botat en man som var döv och nästan stum, står det. Och folk blev utom sig av häpnad och sa: allt han har gjort är gott. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Där uttrycker också skapelsen när Gud skapade världen. Han såg att allt var mycket gott, står det. Och här ser vi hur Jesus, det Jesus gör, som vi sjöng här innan, han går omkring, gör väl och hjälper alla. Allt han gör har gjort det gott. Allt han gör är gott. Det var vittnesbördet här om Jesus. Eller han ställer till rätta allt, som det också kan betyda. Vi fortsätter i kapitel 8 där och nästa vers. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats och man hade inget att äta. Senare i vers 20 får vi veta att det var 4000 ungefär här människor. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: det gör mig ont om dessa människor. I 3 dagar har de redan varit hos mig och nu har de inget att äta. Om jag låter dem gå hem hungriga kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån. Hans lärjungar svarade honom: var ska man få mat här i ödemarken så att de blir mätta? Han frågade dem: hur många bröd har ni? 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så. De hade också några småfiskar, och efter att ha tackat Gud sa han att också de skulle sättas fram. Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, 7 korgar. Det Jesus gjorde här, det var ju att uppfylla profetierna i gamla testamentet, gamla förbundet, om Messias som skulle komma. Bland annat från Jesaja 35, vi läser från vers 4. Säg till de försagda: var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla, ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Och i Jesaja 58 från vers 11 läser vi också: och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det profetiska ordet är ju ofta både bokstavligt och andligt. Så får man fråga sig: stämmer den här profetierna på landet bokstavligt? Ja, så här kan man läsa att Mark Twain skrev 1867 när han hade besökt landet. Ett öde land vars jord är rik nog, men som fullständigt utlämnats åt ogräset. Tysta, sorgesamma vidder. Här råder en ödslighet som inte ens fantasin kan pryda med prakten hos liv och rörelse. Vi såg inte en enda människa på hela resan. Det fanns knappt ett träd eller buskage någonstans. Det här var alltså Israels land när han reste dit och skrev sin reseberättelse. Judarna, det fanns judar kvar, men de flesta var utspridda över hela världen, precis som det hade profeterats. Hur ser Israel ut idag? Blomstrar öknen? Ja, många av oss har säkert sett det med egna ögon. Så är det. Det är uppfyllt. De här helandena som Jesus gjorde, det var ju inte enbart för att han kände barmhärtighet som texten beskriver. Men det var också ett bevis på att Jesus kan förlåta synder. Att han kan rena och hela och läka och upprätta vår inre människa. Och det är ju också uppfyllelsen andligt sett på profetierna. Jesus botade sjuka både fysiskt och andligt här. Och så är det för oss som är på nyttfödda, som har tron på Jesus, som tillhör honom och börjat lära känna honom eller har känt honom, trott kanske i många år. Vi var andligt blinda, men vi har fått vår andliga syn av honom, av Jesus. Och vi kan se Guds rike och vi kan förstå och börja se Guds vägar. Vi var andligt döva, men vi kan höra och förstå hur Gud talar, framförallt genom sitt ord i Bibeln. Och vi var andligt lama, men nu kan vi gå, följa Jesus och gå hans ärenden och gå på hans väg. Vi var andligt stumma, men nu kan vi tala, vi kan prisa och ära och tacka Gud från våra hjärtan och med våra munnar. Och vi var andligt hungriga, men nu blir vi mättade av honom. Vatten ska bryta fram i öknen, läste vi. Den som inte kände Jesus fick liv och fylld av levande vatten, den helige ande. Det var Gud ger. Och idag vill jag väl tillägga, även om vi inte har alla de fysiska funktionerna, så räcker det med hjärtat, det inre, inför Gud. Det är viktigt att säga. En nyfrälst vän sa till mig vid ett tillfälle, förut var allt liksom i dunkel, men nu klarnar det mer och mer. Det var efter frälsningsupplevelsen och började tro på Jesus. Och så sa hon, nu ser jag att Jesus och Gud har nog funnits med hela mitt liv ändå. Mm. Innan detta, när vi fick kontakt och lärde känna varandra, visste hon ingenting. Hon hade ingen tro, visste inte vad bön var, trodde att det var någon slags tankekraft. Hon var helt novis, tyckte jag, på det andliga området. Jag tyckte det var jättesvårt och det var svårt att samtala. Hon ville inte prata om Gud, hon väjde snabbt undan. Gud la henne på mitt hjärta i 3 år att be varenda dag för henne. Hon blev frälst, hon blev på nytt född och jag fick se under. Jag fick se vad Jesus gjorde i hennes liv. Och så är det, ni vet, när man får sina andliga ögon öppnade, ofta är det så att man ser, ja men nu ser jag ju. Det måste ju varit Gud som var med då. Det kanske var när jag var barn eller när jag var tonår. Eller man ser plötsligt. Men Gud har nog varit där och funnits där hela tiden, fast jag förstod det inte. Vi läste att man bar människor till Jesus. Det är också vår uppgift. På olika sätt får vi bära människor, hjälpa människor till Jesus, hjälpa människor att finna honom. Och många gånger så kanske vi får göra så att vi bara ber. Vi kan uppleva att det kan vara väldigt stängt. Det går inte att samtala, det går inte att nämna Gud, det går inte att tala om tron. Då får vi be. Och jag läste en underbar artikel häromdagen. Det handlar om en människa som hade en bön till Gud, en önskan. Att få föra en enda judisk man till tro på Yeshua eller Jesus. Det var hans bön och önskan. Det var en gammal, sjuk och fattig tysk snickare som bodde i Rumänien. Som hade denna bönen. Och en dag träffade han en man som var jude, Richard Wurmbrand. Judisk, rumän, börsmäklare och kommunistisk ateist var han. Det var ganska stängt. Han kunde inte tala mycket om Bibeln, om skrifterna eller detta. Men han bad. Han bad för honom. Och så småningom så öppnar det sig och de får ett samtal. Han frågar, Rickard säger jag då, Wurmbrand, jag vet inte hur man säger på rumänska. Vad han tänkte om Bibeln, vad han tänkte om skrifterna. Han sa, ja jag har nog kämpat någon gång med det, sa han. Och faktiskt till och med gråtit, men jag har förstått att det inte gäller mig, för jag är jude. Och den här mannen fick ju med glädje tala om för honom, visa honom, öppna hans ögon vad som gäller och hur Gud älskar det judiska folket. Han blev frälst och hans fru också förvandlade. Rickard blev präst och de i sin tur fick leda många, många till tro. Både judar och kommunister där i Rumänien. De också räddade judiska barn, det här var vid andra världskriget. De sattes i fängelse av kommunisterna och Richard, han blev svårt torterad. Det var många år i fängelse och det var för flera omgångar. Han skrev en bok som kom ut på svenska 1968. Den hette Torterad för Kristus och säkert är det många av er som känner igen den. Jag minns den från min barndom och ungdom och jag minns att jag hade väldigt svårt då att läsa den för det var mycket lidande. Det var fruktansvärt det de hade gått igenom. Men ni vet, man har svårt att ta till sig och förstå det där när man är barn och väldigt ung. Men det är en väldigt stark berättelse om vad Gud gör. De startade sen organisationen Martyrernas röst som också är väldigt välkänd utöver hela världen. Han dog själv 2001 och hans hustru Sabina dog året innan. År 2006 blev han utnämnd på femte plats som de mest inflytelserikaste personerna i Rumäniens historia. Det börjar med en man som bad. En enda människa som bad till Gud. Jesus sa, det gör mig ont. För människorna hade inget att äta. Det gör mig ont om dem. Det här orden i grundtexten beskriver att han var rörd av barmhärtighet. Det är att känna ett starkt medlidande. Det visar på Guds hjärta. Och Jesus ville inte att de skulle gå därifrån hungriga och kanske dyka under på vägen. Det var ju inga bilar där och det är ju ett annat klimat. Det var ju en annan tid. Det är för oss väldigt skillnad. Och lärjungarna, naturligtvis, fyllda av klentro och tvivel. Vem skulle inte vara det? Hur ska vi kunna mätta dessa, alla de här? Vad ska vi få mat här? Det är ju öken, ödemarken. Det är omöjligt. Och så frågar Jesus, hur många bröd har ni? 7. Hur ofta tycker vi att det vi har att ge till Gud är väl ingenting? Det är ju så lite så det är ju ingenting. Men tänk att när vi ger det i Guds händer, i Jesu händer, då händer någonting. Det händer någonting här. Det händer ett under. 7 bröd och några små fiskar ledde till att alla fick äta sig mätta. Och dessutom blev det 7 korgar över. Vad är det för matematik? Ja, det är Guds matematik. Jag tror att det har hänt ganska många gånger under historien. Man kan ju läsa om det, hur Gud har gjort sådana här under. Och vi var med faktiskt om inte ett så här häftigt under, men det var ändå ett under det vi upplevde. Janne och jag hade ett ansvar tillsammans med ett team i en kyrka på 90-talet. Gud kallade oss där till att ha öppen kyrka och ha bön. Och Janne och jag, vi kände att ja, det här är från Gud. Vi kände gensvar direkt. Så det här började vi. Och det utvecklades, det var bön hela dagarna. Vi hade undervisning. Och så småningom så evangelisation på olika sätt. Och också talade Gud till oss om att börja med soppa. Soppa och smörgås för hemlösa, för människor som ni vet, som är hemlösa, uteliggare. Det var många som hade problem med missbruk och så här. Och det här hade vi varje tisdag i 4 års tid. Vid ett tillfälle så hade vi beräknat väldigt fel. Och vi såg genast, det kom jättemånga. Och vi såg genast, men det här går inte. Och vi fick lite smått panik. Hjälp, vad ska vi göra? Nu var det så att vi hade en halvtimme där vi sjöng och vittna, läste Guds ord. Och sen åt vi tillsammans då. Med våra vänner och våra gäster. Och vi var nervösa, vi där som hade hand om det här. Och Janne var kock. Det var hans recept. Han hade fått det från Gud, sa han. Och det var säkert så, för den var god soppa. Ingen av oss var några riktiga kockar, kan jag säga. Och vi kände, hjälp, hur ska det gå? Det kommer inte att räcka, det räcker inte till hälften. Och vi kan bara göra en sak, för vi hade ingen möjlighet att ordna mer soppa, utan vi bad till Gud. Så vi ropar till Gud där inne i köket och vi bad Gud välsigna soppan. Och kan ni tänka, soppan räckte och det blev soppa över. Och vi nödgar dem, men ni får äta mer, snälla ta mer, det finns kvar. Och vi orkar inte. Och vi var alldeles våkade, men hur gick det till? Vart? Men det, så är det när Gud välsignar. Det bara fanns soppa. Det var bara att ösa upp, ösa upp. Så liten smak av det här kan man få uppleva. Ja, vi läste här att de här sju bröden, att Jesus tog dem, han tackade Gud, han bröt dem och han gav. Och här har vi också en symbolik över Golgataverket, försoningen som Jesus gjorde. Sju står ju för fullkomlighet och helighet, eller fullhet. Och vi vet att Jesus levde ett fullkomligt liv här på jorden, heligt och rent. Han gav Gud ära i allt, i tacksamhet till Fadern. Han bröts ner så att säga för vår skull, för våra synders skull, för att ge oss frälsning och evigt liv. Stanna kvar hos Jesus hade jag som överskrift. Och det står ju här att folket stannade hos Jesus. Och ordet betyder här egentligen att troget hålla sig till någon. Det har en djupare innebörd. Att troget hålla sig till Jesus. Att vara i Guds närhet. Och vad fick de uppleva som var kvar och stannade hos Jesus? Jo, de fick se ett stort under. Och de blev mättade av honom. De hade också ett vittnesbörd att ge vidare, tack vare detta, till andra. Och så är det ju att vi kan tycka, jag har ingenting, men Jesus sänder oss inte tomhänta. Utan han utrustar, han förser, han ger oss. Och hans löften är sanna, för han är trofast. Stanna. Stanna upp. Stanna kvar. Och gå frimodigt i bön till honom. Stanna. Så att vi står i Guds nåd verkligen, som ordet säger. Och att vi är ledda av den helige ande. Förda, drivna, manade av den helige ande. Det ordet finns också med i första Timoteusbrevet 5:5 om att sätta sitt hopp till Gud och att troget hålla ut i bön. Samma ord, hålla sig i bön och åkallan står det. Hålla sig till Jesus och hålla sig nära honom. Nu var det ju så med den här maten då, om vi tar det fysiska, att Jesus mättade folket. Jag vill läsa och påminna oss om detta, att Gud bryr oss och bryr sig också om våra fysiska behov. Vi får inte glömma det. Matteus 6:25. Det sa Jesus. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Med andra ord, bli fågelskådare. Det är Janne och jag. På Jesu befallning. Jag skämtar. Nej, men vi brukar skämta så när folk frågar, hur kommer det sig att ni börjar fågelskåda? Ja, vi gör som Jesus sa, brukar Janne svara. Och då blir de lite förvirrade. Ja, han sa att se på fåglarna. Jag skrattar om lite. Det sår inte, det skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har, eller så lite förtröstan ni har, gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och visst är det så att vi människor gör oss ofta väldigt mycket bekymmer. Och vi kanske gör oss bekymmer för morgondagen, för framtiden. Men vi vet här, den som stannar hos Jesus får se att allt ordnar sig. Vi kunde läsa här i förra torsdagen, 25 januari, om domedagsklockan. Jordens undergång i SVT Nyheter var det, bland annat. Det stod nog i de flesta tidningar. Citat. Under torsdagen ställdes återigen den så kallade domedagsklockan och en ny uppskattning görs av avståndet till undergången. Nu är vi bara 2 minuter ifrån midnatt ifrån slutet. Bakom domedagsklockan står forskare vid universitetet i Chicago. De avläser omvärlden och beräknar hur nära eller långt ifrån människan är att förstöra världen genom teknologi som vi själva skapat. Syftet med domedagsklockan är att varna jordens befolkning inför mänsklighetens stundande undergång. Och det ligger i dramatiken av det hela ändå ett allvar bakom, kunde man läsa. Ja, Bibeln talar om detsamma. Bibeln talar om en undergång, en mycket svår tid, den sista tiden. Det vi kallar ändens tid eller de sista dagarna. Och världen beskrivs då som en mörk plats. Andra Petrus 1 och vers 19, en känd vers. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Eller i en dyster vildmark eller ödemark. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Om man slår upp ordet här mörk plats så betyder en väldigt smutsig, dammig eller dunkel plats. Det beskriver ju framförallt det andliga mörkret som finns i världen. Roten till ordet betyder faktiskt dålig luft att andas. Och det kan ju syfta både på andligt och fysiskt, för så är det ju. Men morgonstjärnan läste vi om. Morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan, den talar om en ny dag. En ny tid, en ljus framtid, ett hopp, en evighet. Och Jesus sa ju själv i Uppenbarelseboken 22, vers 16. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Jesus är morgonstjärnan. Han är vårt hopp, han är vårt ljus. Det händer att människor frågar då, varför måste man bli frälst? Varför måste man tro på honom, tro på Gud eller tro på Jesus? Varför kan inte Gud bara förlåta alla? Varför måste Jesus dö för oss? Ja, svaret är ju att synden måste sonas och åtgärdas. Och att vi är helt hjälplösa i våra synder. Många människor här på jorden upplever ett helvete redan här på grund av synden. På grund av själviskhet. Ondska. Och om Gud bara skulle förlåta rakt av utan förändring som frälsningen innebär, som är ett Guds ingripande i våra liv när vi säger vårt ja, om vi bara skulle bli förlåtna så där och komma till himlen, då skulle ju snart himlen bli ett helvete. Då skulle ju synden bara upprepas, där skulle ju bara upprepas allting. Så självklart kan inte Gud bara förlåta på det sättet. Det går inte. För ondskan, girigheten, själviskheten finns där. Och vi är alla syndare, säger Bibeln. Och ursynden handlar ju just om det där att vända Gud ryggen och göra sig oberoende av Gud. Att vara sin egen Gud. Att bli lik Gud. Ni blir gudar eller ni blir som Gud, som ormen sa. Men vad hände när man lyssnar på den lögnen? Ja, man blev lik honom som ljög, djävulen. Johannes skrev, i 1 Johannes brev 5:19 står det, hela världen är i den ondes våld. Men han skrev också i Johannes 3:16, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där har vi svaret. Där har vi frälsningen. Där har vi hoppet. Som alla människor kan få uppleva om man vill. Som gäller varenda människa på jorden. Och som är vår uppgift att berätta för andra. Det stod ju så här, han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att det skulle sätta framåt folket eller ge till folket. Det finns en hemlighet i grundtexten, i grammatiken här. Det är inget som jag kan se, det är en expert som ser, som kan grundtexten, grekiskan. Men det tyder på att lärjungarna var tvungna att gå tillbaka gång på gång till Jesus för att hämta och ge. Det var alltså inte så att brödet eller fiskarna förmerades i lärjungarnas händer. Nej, det var i Jesu händer det hände. Lärjungarna var bara redskap. De fick gå med maten, men de får gå tillbaka till Jesus. Och det var i Jesu händer som maten förmerades. Det var där undret hände. Och det är väldigt viktigt. För vi är bara redskap. Inga tekniker, inga metoder. Det är inget trolleri det handlar om här. Det är Gud som verkar. Bara han. Och vi får tjäna. Och vara med och ge vidare. Vi vill ju gärna ha allt på en gång. Men det fungerar inte så i Guds rike. Det är steg för steg. Och bit för bit. För vi är beroende av Gud hela tiden. Det finns falska lärare, många av dem idag. Det finns många falska lärare som säger att du har fått allt, du har redan allt. Det är bara att dra iväg, det är bara att sätta igång. Gör si och gör så. Bibeln säger inte det. Det absolut viktigaste är att lyssna på vad Gud säger. Och Jesus sa så här, Johannes 15 och vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag honom bär en rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Ingenting. Det är bara han. För det är han som ska ha all ära. Och om det nu är så ibland att vi är trötta, andligt sett framför allt, även fysiskt, själsligt, vi kanske är uppgivna, kanske är det så att vi har glömt att gå tillbaka till Jesus för att hämta ny kraft, för att be om ny kraft och ny nåd, för att ge vidare. För allt blir bra när vi är med Jesus. Allt blir bra. Och jag har levt på det där ordet i Bibeln om att Guds nåd är ny varje dag. Jag har levt på det i åratal på grund av ett löfte. Och så är det. Ny nåd, ny kraft. Tack Jesus att din nåd är ny och fräsch idag. För den här dagen. Tack att du vill inspirera mig med din heliga ande idag. Här och nu. Och vi får be så. Och han hör oss när vi ber. Och han hör den bönen. Han hör om du längtar och känner, käre Gud, det är så mycket tankar hit och dit och jag kämpar med. Kom till Jesus. Gå till Jesus. Han har mer att ge. Han har så mycket mer att ge. Och han vill hjälpa och möta i alla situationer i livet. Amen.